Vi är nu samlade i Jesu namn. Och jag tänkte vi skulle läsa delar av i alla fall det som är präkentext för idag ifrån Johannes 3 kapitel. Jag hade egentligen tänkt att ta icke hela den här texten som är satt för idag, men vi kan läsa ifrån vers 13 och till och med 16. Ordet lyder i Jesu namn. Och ingen är steget upp till himmelen utan han som är steget ner från himmelen, människosönnen som är i himmelen. Och liksom Moses upphöjt slangen i örken, slik må människosönnen bli upphöjt för att vara en som tror på ham ska ha evig liv. För så har Gud älskat världen att han gav sin son den enborne för att vara en som tror på ham icke ska förtapas men ha evig liv. Amen. Texten vi läste upp är ju känd för oss alla. Det var den lärde Nikodemus som tog kontakt med Jesus och han hade ett viktigt spörsmål av han. Och det är allt på vilken måte ett människa ska bli född på nytt. På vilken måte ett människa ska bli ett Guds barn. Det var inte klart för Nikodemus det spörsmålet. Han sammanlignade med en naturlig födsel. Hvordan kan ett människa som är gammal eller vuxen gå in i mors liv och på den måten föds på nytt? Men när det gäller en andlig födsel så är det ju något som Gud vill. Vi kan inte, vi som människa, bara bestämma att vi önskar att bli en kristen. Det är ju väldigt bra om vi har en lust och om vi har en vilja. Men det är inte bara att varken öppna sin mun eller att röja sig upp. Eller att ta en personlig avgörelse. Man är inte kristen därmed. Men att på samma måte som en naturlig födsel så må man först bli undfanget. Det må begynna och Gud må få lov att begynna själva verket. Gud må få begynna och kalla på människa. Och när tiden är moden så är det Gud som föder oss. Sånt som vi läser i Nya Testamentet vid sannhetens ord. Vid evangeliet så är det som Gud föder. När Jesus själv drog ut för att förkynna så gjorde han sånt som hans apostlar så gjorde. Guds rike kommer när omvändare och tro evangeliet. Och när människor får höra sannheten om sig själv att vi är syndare. Att vi har behov för en frälser. Och Guds kärlighet. Jesus har kommit för att frälsa alla de som är förtappt. Och när Gud skänker en levande tro i hjärtat. Då är det Gud själv som flyttar det människa ifrån mörker till lyse. Ifrån Satans makt och till Gud. När Jesus nu talar om det som hör frälsen till. På vilken måte ett människa ska få del i den nya födsel, så har han inte fokus på det som vi människor kan göra. Eller på de möjligheterna vi har för att kunna bli frälst, för de finns inte. De är helt definitivt stängt. Den som söker att bli frälst genom sina goda gärningar, genom att leva ett fullkomligt perfekt och felfritt liv, har startat emot en blindgate, emot en stängt väg. Och den förer inte till Gud, men den förer bort från Gud. Nettopp därför att då tar man inte emot den hjälpen, den frälsen, den hand som Gud vill räcka oss, som han byr oss genom evangeliet. Det som Bibeln fortäller som är Guds kraft till frälse för världen som tror. Det är inte enkelt för oss människor att skönja frälsen. Vi förstår inte hemligheten med Jesu lidelse med hans död. Och heller inte hur Gud kunde uppresa Jesus ifrån de döda. Kristendomen är ju inte som andra världens religioner. Att man kan läsa sig till det, studera sig till det. Och på den måten så går det upp ett ljus och så skönjer man det. Men kristendomen är till forskjell ifrån religionen en uppenbaring som Gud må visa oss. Och det visar han oss därigenom att han talar till oss. Så vi läser i Hebreerbrevet. Fördumtalte Gud många gånger och på många måter till fäderna genom profeten. Han talte direkt och han talte indirekt. Han talte genom många händelser som pekte fram emot Jesus som skulle komma och emot Jesu gärningar för att det skulle bli lättare liksom att sätta fokus på det som skulle en gång komma. Det vi också hörde här om hvordan det var i ørken når de her giftige slangene kom og bet folket. Og de var i ferd med å dø. Og da befalte Gud at Moses skulle lage en kobberslange som han skulle binde fast til en stang og den skulle løftes opp. Og alle de som var bitt og hadde fått i seg den dødelige gifta av den her kobberslangen. Ved at de løftet blikket opp på kobberslangen så ble de friske. Og det er jo nettopp det som Jesus nu løfter frem. Kobberslangen var egentlig et bilde på Jesu Kristi verk på Golgata. Alt det han har gjort til vår frelse. Der han i vårt sted forlot himmel og kom ned hit til jord for å fullføre sin faders vilje. Og det som, kan vi si, i alle fall den delen av teksten som jeg tenkte på, taler nettopp om han som kom ned, om han som for opp. Sånn som Jesus sa her i første verset. Ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen. Altså, Gud sendte sin egen sønn. Han som var Gud i himmelen, som frivillig ga avkall, som vi leser, på å være Gud lik. Men derimot så hadde han et ønske, og han ble også sine brødre lik. Altså deg og meg lik, som et menneske, født under menneskelige kår. Men han var ikke på den måte som hos mennesker, at han var underlagt skrøpelighet derfor at han var Gud selv. Men han kjente på alle de fristelsene som vi minnes der fra Matteus evangelis 4. kapittel. Når Satan, etter at Jesus hadde fastet i 40 dager og 40 netter, ved tre intensive forsøk forsøkte å få Jesus på fall. Forsøkte å få til og med Jesus, så vi leste i en av de fristelsene, at han skulle falle ned for å tilbe Satan. Hvilke redskap var det som Jesus benyttet? Hvilke middel benyttet Jesus for å overvinne Satan? Jo, han benyttet det samme redskapet, det samme verktøyet som du og jeg er satt til å bruke i kampen imot disse mektige tre fiendene. Mot verden og alle dens lokkelser og forførelser, mot djevelen og alle hans angrep, og imot vår fallne natur, altså imot vår egen syndige kjød og blod. Og det er Guds ordet som er det sverdet som vi alene får bruke. Og vi går til Efeserbrevet 6. Der tales det om den åndelige rustning som en Jesu Kristi stridsmann skal være iklett. Og den nevnes mange ting som man skulle beskytte seg med imot alle disse angrep. Man skulle ha et belte rundt liv. Og det beltet hadde flere funksjoner. Det skulle binde opp de her lange kjortlene som de hadde, sånn at når fienden angrep, så skulle de være i stand til å kjempe imot, så de ikke skulle snuble og falle. Ifra det veltet så hengte det ned sånne skinnremser som også skulle være til beskyttelse når fienden skjøt og ville angripe. Man hadde andre forsvarssaker, blant annet en brynje som på en måte beskyttet hele kroppen. Ikke bare foran, men på den romerske soldaten også bak. Og det var veldig ofte at denne brynjen også var bekledd med skinn som var fuktet i vann, at når den onde skjøt, eller når fienden skjøt disse brennende piler, sånn som de gjorde på den tiden, så skulle pilene slukkes, og så skulle man bli bevart. Så hadde man sine skjold, både små og store, som man skulle beskytte seg imot alle de her pilene som kom. Og man hadde en hjelm på hodet. Det siste som nevnes der, og jeg tenker det kanskje det aller viktigste som en Jesu Kristi stridsmann har i kampen imot alle onde. Og det er det som nevnes som bønn. Derfor at den åndelige kampen er ikke noe som vi kan forsvare oss imot ved at vi bare er dyktige. Vi tror at vi er så gode kristne, så alvorlige kristne. At vi kjenner sannheten, at vi er gode til å våke. Nei, det er den kamp som en kristen kjemper. Det er en i Jesu Kristi navn, sånn som vi husker med David i kampen imot Goliat. Når vi har Gud med, når han er på vår side, det eneste da vi har mulighet til å kunne si det. Jeg skal gå til Efeserbrevet i 4. kapittel. Den taler mye om samme sak. Altså først måtte en komme ned. Jeg kan lese litt her. Derfor sier skriften, han for opp i det høye, og han bortførte fanger. Han ga menneskegaver, men dette at han for opp, hva er det uten at han først steg ned til jordens lavere deler? Og han som steg ned er den samme som for opp, over alle for å fylle alt. Og så fortelles det om hvilke gaver som han ga til forsamlingen. Hva skulle ha skjedd om Jesus ikke hadde steget ned? Ja, da hadde vi i alle fall vært i våre synder. Da hadde ingen av oss vært kristen. Da hadde ingen av oss hatt håp om å kunne bli frelst. Det at Jesus steg ned, det som et av navnene hans som vi kan lese om hos profeten Esaias. Hans navn skulle blant annet være Immanuel, og Immanuel betyr Gud med oss. Og jeg tenker, i den åndelige kamp som en kristen står, så er det godt å vite, og trygt å vite, vi har Gud med oss. Når Jesus er med oss, da er samtidig også Gud med. Jesus, som jeg nevnte, han holdt ikke for noe røva bytte som et rov å være Gud lik. Men vi leser han ga frivillig avkall. Og så, når Jesus levde iblant oss, visst hadde han sin guddommelighet. Visst kunne han befale utallige engler for å komme ned for å forsvare ham, sånn at han ikke hadde behøvd å gå den lidelsens og korsens vei som han måtte gå. Men om han hadde gjort det, da hadde håpet totalt vært ute for oss. Jesus fornedra seg. Han ble som en av deg. Ja, ikke bare en av oss, ikke bare det. Men han tok på seg hele verdens synd og skyld. Hele verdens synd ble lagt på Jesus skuldre. Vi husker når Johannes sto i elven Jordan og døpte. Så alle som ikke bekjente sine synder, de ble ikke døpt av Johannes. Men etter at de hadde bekjent sine synder, så ble de da døpt. Og så kommer Jesus gående forbi da når Johannes står der med sine disipler og døpte. Og så peker han på Jesus og så sier han, se der Guds lam som bærer og som borttar verdens synd. Da tok Jesus hele vår syndegjeld på seg. Og så bar han det lydig inn til korset, ja inn til korsets død. Når Jesus ble født, husker vi, han var jo konge. Ikke bare konge, men han kalles da for kongenes konge. For herrenes herre. Visst kunne han ordne det sånn at han hadde blitt født i et flott hotell. At han hadde hatt et stort hoff som skulle stelle og gjøre alt vel for han. Men han fornedret seg så lavt at han tok til følge med å bli født i en stall iblant dyr. Han gjorde det derfor at oss, du og meg som mislykkes her i livet, som ikke er av de høye og de kloke og de som mener seg å være noe, skulle ha og skal ha håp om å kunne få del i den frelse som Jesus har gjort for oss. Og han gjorde det derfor at når han ydmyker oss, så vil han vise oss et eksempel. Sånn som han gjorde, som vi kan lese om i Johannes 13, der han vasket disiplene sine føtter. For å etterlate et eksempel for hans disipler, at sånn som han har gjort, sånn skal også vi gjøre. For å være en kristen Det er ikke å la seg tjene, men selv for å tjene, sånn som Jesus gjorde, og for å gi sitt liv til løsepenge for mange. Jesus han tok en bolig blant oss når han kom ned. Ja, Jesus han sier jo selv, der to eller tre er forsamlet i hans navn, der vil han være midt iblant. Og det tror jeg også i dag, at selv om vi ikke er mange, så når vi er samlet i Jesu navn, og når Jesus får være midtpunktet, det selvskrevne midtpunktet, når han får være røsten som taler, når hans ord, ja når han selv gjennom ordet, for Jesus er ordet som vi leser oss om i Johannes 1, ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Gud gi at vi skulle få se det Johannes fikk se. Vi så hans herlighet. En herlighet som den enbårne sønnen har av sin far. Full av nåd og full av sannhet. Det at vi vet at Jesus er med oss. Det er trygghet. Det at vi vet at han har grepet vår høyre hånd. At han leder oss. At han har sagt, jeg vil ingenlunde slippe deg og ingenlunde forlate deg. Det gjør at vi blir trygg i troen. Vi behøver det. Behøver å styrkes så vi skal være trygg. Visst finnes det kristne som har vanskelig for å klare å tro at Jesus er med. At man er verdt. I uka som gikk så var jeg og besøkte en som ikke har vært kristen, men som har gått og hørt Guds ord i mange, mange tider av år. Og jeg måtte fortelle til han, helt ifra våre barn var små, og de er jo nå tett opp i 40 år gammel, så har vi bedt for han, og vi har bedt for de andre naboene også som ikke er kristne, at også dem skulle klare å ta imot og få del i den aller største velsignelsen. Og ikke på grunn av våre bønner, men vi har fått erfare og se det at nå er det flere, ja mange av dem også på sine eldre dager. Og denne mannen, han er jo også mange 80 år nå, som fikk nåde til å bli et kustbarn. Men han sier det så vanskelig å tro at man er verd. At han virkelig er av en av Jesu egne. Og så kommer den onde, og så vil han vise, nei, når du har levd helt til du er 4-5-80 år, og du har kjent kanskje Guds kall i mange tider av år. Det er egentlig for sent. Og så forsøker den onde å gjøre sånn at man skal gi opp. Egentlig var det ikke Gud som begynte verket i meg. Det var kanskje noe inni meg som gjorde at jeg ble for svak. Det kom en sykdom eller en ulykke eller noe som gjorde at jeg takket ja til å ta imot velsignelsen. Men uansett om vi forstår det, eller om vi ikke forstår det. Så når vi en gang med tro har tatt imot Jesus, når vi har tatt imot velsignelsen, ja da er vi velsignet, og den velsignelsen vil Gud aldri ta tilbake. Og derfor måtte jeg si til han, vi får fortsette å be at troen skulle styrkes, sånn at vi i alle fall ikke slipper den sterke hånden. For det er Gud som er han som har grepet. Som vi leser i salmen 74 er det vel, eller 3 eller 4, som Asaf sier. Du har grepet min høyre hånd, du leder meg i ditt råd, og derefter skal du ta meg opp til din herlighet. Det er det som er alle kristnes håp. Det at vi en gang, når jordelivet er slutt, skal få komme hjem, der det er mye, mye bedre enn det beste som livet her kan gi. Når Jesus kom ned, så kom han for å bli en tjener. Han kom for å tjene deg og meg. Og det gjør han også nå i dag gjennom evangeliet. Det gjør han gjennom sine sendebud. Det gjør han med at han vil trøste oss. For når vi kommer sammen sånn som her, så kommer vi jo ikke sammen for å høre noen mennesker. For å høre en prest eller en predikant. Nei, vi kommer sammen i Jesu navn. Derfor at vi vet at ordet, det er vår sjels mat og vår sjels drikke. Det er det som gjennom et langt liv har født av våre kjære. Som har gitt oss trøst, som har holdt oss oppe. Det er sånn som også Jesus taler om i bergpreken om den här hungern som är så nödvändig att den skulle vara till sted. Och så säger Jesus, salig är den som hungrar och som törster efter rättfärdighet, för de ska mättas. Det att ta emot det som Gud genom evangeliet vill ge, det sammanligner i alla fall Luther med en byttehandel. I den byttehandeln där så må vi ge något till Gud, men vi har inte något gott att ge. Vi har inte ett gott och edelt hjärta eller visat att vi har förtjänat något av det. Vi har bara vår synd, vår egen uvärdighet. Det får vi i bytte. Alltså det vill säga, våra synder dem tog Jesus på sig när han lydigt gick upp till korset, när han blev en förbannelse för oss, när han där gjorde en soning för våra synder, när han där förberedde och lagde i stan den rättfärdighetsklädningen som han har klädd oss med genom tron. Den alene som gör oss salig och rättfärdig inför Gud. Och i den här byttehandeln så avklass våra synder i Jesu Kristi blod, genom troen, och så iklass vi Kristi rättfärdighet. Och Kristi rättfärdighet är inte något vilket som helst klär. Vi kan ha fina klär på oss och vi kan spilla över för människan att vi är nu kanske lite finare och bättre än andra. Men allikevel så är vår synd i oss. Och den vill skinna igenom på en eller annan måte, så vill ondskapen och fördärv i oss komma fram, oavsett hur fint vi än försöker att pynta oss och laga en fasade överfor andra. Men när det gäller en kristen som blir ett Guds barn, som får sina synder förlatt, så blir det iklätt Jesu Kristi rättfärdighet. Finns då synd fortsatt i det människa? Vi må utifrån skriften och utifrån egen erfaring att ja, synd finns i oss. Om vi skulle se i vårt eget hjärta alla lyster och begär som rör sig där som, och särskilt där som vi skulle la bli en del av vårt liv, så vet vi att i mig själv, som Paulus också skriver, så bor det inte gott. Men så ska vi huska det att när Jesu blod har gjort oss rena, då är det nöjaktigt sån som det var där i Egypten. Den dagen när dödsängen gick förbi, då fick de befaling att påskelammet skulle slaktas. Att blodet från det oskyldige lammet skulle strykas på dörrposten. Och där, när vi läser det, så säger Gud något som är viktigt att minnas. Och det tänker jag också när det gäller oss som kristna som vet om vår synd, att den är stor i tankar, gärningar och ord. Inte på den måten att vi lever i synd, men vi har underlagt synd och syndens ödeläggande och destruktiva virkningar. Så när vi iklädd Jesu Kristi rättfärdighet, då är det sånt som när Gud säger om de husen där Jesu eller lammets blod var ströket på dörrposten, så säger Gud det sån. Det blodet skulle beskytta de som var inne i det huset, så att dödsängeln inte skulle få någon möjlighet till att kunna dräpa de nyfödda, förstefödda som var i det huset. Men samtidigt så var det kraft i det blodet. Det skulle ge dem kraft också under vandringen. Och då säger Gud det sån, när jag ser blod, och det är det det snackar. Vi ser det kanske inte så ofta, att vi är stänka i Jesu Kristi blod. Vi ser inte på varandra i det yttre att vi är ett människa iklädd Kristi rättfärdighet. Men vi känner det när vi möter och när vi samtalar med det människa, att det människa har fått del i Kristi fullkomlighet. Att det med en människa har latt sig tvätta ren i Kristi blod. Att det människa är iklädd en sån fullkomlighet, sån som rättfärdiggörelse egentligen är. Den betyder syndesförlåtelse, ja. Men det betyder mycket mer än syndesförlåtelse. Det betyder nämligen det, Kristi verk för oss. Att när Gud ser sina barn genom sin sønn og hans fullkommenhet, så ser han ikke noe feil i det hele tatt. Det er som om den personen aldri skulle ha synda. Og da får vi virkelig et problem. Sånn føler ikke vi det. Sånn kan det være vanskelig for oss å tro, på grunn av våre egne erfaringer. Men det er ikke det som er det avgjørende. Det avgjørende er hva Gud ser når han ser de som er renset ren i Kristi blod. Det talte så her om han som var steget ned. Ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned. Altså, det tales som senere her også i den samme teksten også. Sånn som Moses opphøyet slangen i ørken, slik må menneskesønn bli opphøyt, for at hver en som tror på han skal ha evig liv. Altså, Jesu opphøyet. Etter at hans frelses- og forsoningsverk fullt ut var utført. Etter at Jesus ropte ut det syvende og siste ropet der på Golgata kors. Det er fullbrakt. Alt som skulle gjøres for at forholdet mellom oss syndere og Gud var i orden. Det hadde Jesus gjort. Han hadde gjort en fullkommen forsoning. Og det er jo nettopp det som også er en av dagens tekster fra et annet av kapitlene i Efeserbrevet. Om sendebudene i Kristi sted. Vi ber i Kristi sted, la dere forsone eller forlike med Gud. Og så står det videre. Han som ikke visste av synd, han ble gjort til synd for oss, for at vi i han skal bli rettferdige. Därefter så läser vi, det gick någon vecka och så var disciplinerna samman med Jesus som vi kan läsa om i Lukas 24 där på Oljeberget. Och mens de var där, plötsligt så ser de att det kommer en sky. Och den skyen den omsluter Jesus. Och den skyen tar Jesus med sig och så lyfter den honom upp i luften. Och så står de och stirrar att det vart som skyen tog Jesus høyere og høyere. Og mens de har blikket skrått oppover da, så sier engelen der til dem at dere galileiske menn, hvorfor står dere og stirrer opp imot himmelen? Han som nu er tatt ifra dere, han skal komme tilbake på samme måte. På Oljeberget. Men da skal han ikke komme som han gjorde første gangen. I ydmykhet, men då ska han komma i all sin majestät. Och då ska han komma för att döma levande och död. Alltså det betyder det att det att leva som ett människa, det har två utgångar. Sånt som Gud genom Josfa och genom Moses stilte framför folket. Se, jag lägger idag framför dig livet och döden, välsignelsen och förbannelsen. Och Moses han sovnade in och Josua övertog. Och Josua så var blivit gammal och man kom in och han lägger allvaret fram idag att vårt valg, människans valg är avhängiga för vår framtid. Vi kan välja och vi har frihet till att välja. Vi kan välja den gode del som Maria gjorde eller så kan vi bestämma oss för att välja bort. Nej. Det här hör inte mig till. Jag bryr mig inte om det. I alla fall inte nu. Och så utsätter man sin egen omvändelse. Intill det kan bli allt för sent. Och då är det så att den man tjänar genom livet. Han kommer man också en gång till att få lön av. Vad är det nytten med att Jesus får upp? Med att Jesus, sånt som vi läser utallige platser med utgångspunkt i psalme 110. Herren sa till min herre. Det var David som sa det. David kallar Gud för Herren och Jesus för hans herre. Herren sa till min herre, sätt dig vid min högra hand in till jag förlagt dina fiender till skammel för dina fötter. Ja, nu är det Jesus som har satt sig vid Faderns högra hand, sån som vi bekänner oss i trosbekännelsen. Och vi hör, skall därför komma igen för att döma levande och döda. Men in till den dagen, vad är Jesu funktion där han sitter vid Faderns högra hand? Jo, läser vi. Han ber för oss. På samma måte som Guds helige ånd ber för oss, och vi läser i Romerbrevets 8 kapitel. Anden själv går i förbön för det med outsigelig suck. Och det är att Jesus ber för oss. Och det är att vi har helige ånd som ber för oss. Sån som han bad för Peter, att han icke ska snubbla, att han icke ska bli fall, att vi icke ska bli liggandes i våres fall. Jo, hela vår framtid är avhängig av det. Om vi husker när Stefanus blev steinad ihjäl, hvordan var Jesu bønnestilling där? Jo, Stefanus han bekänner, mitt under steinregnet när han var i färd med att bli den första martyren, att jag ser himlen öppen och Guds son står vid Faderns högra sida. Normalt sitter Jesus där, men då stod han där. Han bryr sig om dig. Han bryr sig om mig. Han bryr sig om alla våra svaghet. Han person som jag fortalt om, som jag var besökt i Uka. Han berättar, han har varit i ett utallige begravelse. Han har hört orden, av jord är du kommen, till jord ska du bli. Och så stoppar han vid det. Vi är ju bara stövaske. Vi konstaterar det allesammen. Vi lever en tid som vi glömt. Vi är borta. Skulle då Gud bry sig om oss som är stöv? Vi som egentligen oss själva inte är värd något. Vi som aldrig har gjort något gott. Vi har bara gjort ont och synd. Jo, så säger jag det. Gud bryr sig om dig. Han bryr sig om mig. Han bryr sig om oss alla. För när Gud skapade det första människa, så hörde vi det att han, eller läser vi det att han blåste in sin ånd, alltså livet in i själva människa, och så blev människa till en levande själ. Och så la Gud i vart människa en längsel, en liten del av sig själv han in i oss. Och den delen, den längtar tillbaka till Gud. Ja, säger kanske vi. Kanske den gör det, men vi skjuler det så gott. Vi försöker att ha så många fasader. Vi försöker att lägga så mycket stöj runt oss att vi inte hör Guds kallande stämma. Visst kan vi människan göra det. Därför lyder oss ordet idag. Om du hör min röst, Herrens röst, att vi idag inte skulle förhärda vårt hjärta. En annan sak som Jesus gör när han är hemma hos Fadern, efter att han har fornat upp han som kom ner för att göra allt väl för oss, för att ställa allt i stånd. Han ställer också i stånd för oss där han är hemma hos Gud Fader i himlen. För Jesus säger det sån i Johannes evangelium. Det är till nytte, till gavn för er att jag far bort. För där som inte far bort, så kan inte trösten, talsmannen, komma. Men när han kommer, sannheten son, så ska han vägleda dere till den hela sannheten. Och så fortäller Jesus det. När han går till sin fader, så ska han bereda rum färdig för oss. Och kära kristne tillhörer, han bereder inte bara en rum. Men jag tror det är sån som vi synger i en svensk barnesang. Att det finns en plats i Guds paradis som är bara din. Och vi ska ha fokus på den platsen. Och vi ska ha fokus på den krona som Gud har berett bara för oss. Det är så värdefullt, Jesu verk och soningsverk, allt han har gjort för oss. Att vi skulle akta det som den dyrbara pärla och skatt som Gud har berett för allt. Och när Paulus tänker på det här, det som väntar. För han var det gott att vara en kristen. Ja, han mitt under trängslar, mitt under motgång och mitt under prövelser. Också när den var i Thessalonika, som vi kan läsa om i Apostelsgärningens 17 kapitel. Där det blev ett uppror. på grund av att han hade drivit en uren orn av en tjänstepike som skaffade mycket intäkter till hennes herre. Och när den onde orn var drivet ut av henne så kunde hon inte mer göra trolldom. Och det fick igen herren hennes till att bli väldigt vred på Paulus och Silas. Ja, den förkynner en Jesus som visst nog ska vara konge. Den förkynner sånt som romerska borgare, för det var ju en romersk koloni. Men det förde till att de blev kastade in i fängsel. Paulus och Silas. Och fångevakten fick väldigt sträng besked. Pass nöje på dem att de inte römmer, att inte något sker. Men de glädde sig över att de var värdiga för Jesu namns skyld och lite. Och så står det att det gick mitt på natten. Vid midnattstid så hade de samtalen med de andra fångarna. Så bad de, och de bad inte en stille bön, men de bad en höjligt bön som alla fångarna hörte på. Och som fångevakten också hörte på. Och det som skedde var att Gud ifrån himlen, han hörte bön. Den bad sannsynligtvis inte om att fängslens dörr skulle öppnas, att länkan skulle lösna, men det var verklighet, det var det som skedde. Och då fick fångevakten panik. För de här romerska soldaterna, sannsynligtvis som passade på, hade, det var så strängt att om fångan rymde så ville samma straff som fångan måtte lida komma på dem. Och det betyder att det kunde vara fångar som hade dödsdom. Och om de hade nått att flykta så hade den här romerske fångevakten själv fått en dödsdom över sig. Och därför så står det att han tog ett svärd och var i färd med att ta sitt eget liv. Och Paulus han skönte allvar då. Och han säger, gör dig inte något ont. Och då uppstod ett spörsmål, vad ska vi göra för att bli frälst? Och enkla råd ifrån Paulus och sikker från Silas också. Tro på den här Jesus Kristus så ska du bli frälst, du och ditt hus. Och han tog till troen, men inte nog med det. Han inviterade Paulus hem, han bad om lys. Och så drog de hem till sig och där var hela hans husfolk samlade. Och det fortälldes där att allesammen som var där, de kom också till en tro. Alltså i löp av någon få dagar som Paulus och Silas var i Filippi så kom det två hela familjer till tro. Det var som sagt kvinnan, spurpukrämmersken eller hon som sålde klädsplagg som var det här fargen med sån purpurfarve. Hon och hela hennes husfolk. Och det igen förde till att de drog vidare på sin resa till Thessalonika, där de också mötte stor motstånd och vidare till Beröa som vi kan läsa om. Det att Jesus har berättat en rum, det är något som också ger ett hopp. När livet är slut, så är det inte slut allikevel. Då begynner den bästa delen. Och den bästa delen som Gud har gett oss är det här, den som vi läser om som aldrig ska tas ifrån oss. Och nu fortsätter Jesus i sin samtal med Nikodemus. Vi stoppar bara kort inför det här slutdelen. Troen på Jesus. Troen är ju som en tom hand som vi räcker fram. Där Gud griper oss som den starke. Där han ger oss alla sina gåvor. Han ger oss ett hopp. Han ger oss den heliga ande. Och nu fortäller Jesus här att var den som tror på honom. Alltså alla. Det gäller dig, det gäller mig, det gäller den svakaste, den starkaste. Alla som en gång är frälst har del i det eviga livet. Han har evig liv. Han ska inte se död. Guds kärlighet, agape-kärligheten, alltså den delen av kärligheten som är gudomlig. Så har Gud älskat världen att han gav sin son, den enborne. För att var den som tror på honom icke skall förtapas men ha evig liv. Alltså märker vi, och så här visar Jesus, att det är två utgångar av livet. Det är icke sånt som vi kan höra idag. dessverre så er mange, også teologer, av den oppfatningen at det er bare en utgang av livet. Der finnes prester som har fortalt det. Det er ingen to utganger av livet. Det ikke, finnes ikke noe helvete. Det finnes bare et evig liv. Ja, det vil vi menneskene tale om. Men nu løfter Jesus selv frem i teksten vår at hensikten han kom, at han kom, at han led, at han døde, at han sto opp, det var at de som trodde på han ikke skal gå fortapt. Altså er fortapelsen også en realitet. Men helvete er ikke skapt for noen mennesker. Det er i utgangspunktet skapt for djevelen. Men så er det bare sånn at de som er hans tjenere, de som følger han, de som velger og vraker Jesu forsoning og Jesu frelse, de har selv utestengt seg gjennom sitt forherdede og hårde hjerte utifra himmel og salighet. Og derfor vil jeg bare avslutte med det jeg allerede har nevnt. Når Gud legger frem for oss livet og døden, velsignelsen og forbannelsen, da er det viktig at vi skulle være så fornuftige imot vår egen udødelige sjel. At vi skulle velge den aller beste del. At vi skulle velge liv. Og jeg har lyst til å si til alle dere som har kommet hit i dag. Jeg kjenner jo dere og vet at dere har allerede valgt den gode delen. Dere har begynt vandringen imot det rette fedrenes hjemland. En med liksom målet for livet er sjelens frelse, himmel og salighet. Dit Jesus allerede har gått til forn, og dit alle Guds hellige er. Og der også utallige av våre egne forfedre, som i troen har avlagt den gode bekjennelse, og etterlatt seg et vitnesbyrd om at deres sjel behager Gud. Gud dyrke og hjelpe oss alle, at ingen av oss skulle gi opp her under vandringen, men at dere skulle holde fast. Kjære kristne venner, tro som nu som første gang, alle synder og feiler forlatt, til fred og til frihet og glede. Vær viss på at han som begynte den gode gjerningen, han er sterk nok til å fullføre det inntil Jesu Kristi dag. Så gir vi ham den treenige Gud, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. All takk, lov og pris i Jesu velsignede navn. Amen.